I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Och just där och då säger vi mycket varmt välkomna till 210. Min nolla, Olsson.
Ja, det är inte klokt. Jag har tänkt på det. Det var därför jag blev lite matt. Jag bara kände, gud, vi nolla. Det hade jag inte riktigt förberett mig för.
Nej, du blev lite matt, som man säger.
Vad blev lite?
Jag försökte bara rolig så här sent i Malta kvällen. Jag är ju på Malta igen.
Ja. Ditt nya
som du ju känner till, men kanske våra lyssnare inte har koll på.
Nej, Malta, det är en ö, tror jag, som ligger nära någonstans.
Mm. Väldigt nära Nordafrika. Så det är ju varmt det här.
Ja. Mm. Oh, ja, du har varit där en gång tidigare, har du inte det?
Jo, så vi har kört kombinationen Malta-New York förut. Det har vi
för jag tänkte just att det måste vara första gången vi gjort det. Nu kommer vi snart, säkert att få något fint brev, något från han som för statistik. Men det var inget speciellt alltså.
Nej, jag var här vid den här tidpunkten förra året. Så att vi har kört den här kombon tidigare.
Är det så länge sedan?
Ja.
Vi pratade om bussarna. Har ni åkt bussarna? Jag antar både Vilma och Tindra tycker det är roligt med de fina bussarna.
Vilka bussar?
Ja, dessa bussarna som man åker och kör med. Sådana stadsbussar, landsvägsbussar. Det är bara sådana gamla fina engelska 50-talsbussar.
Ja, det Vilma är ju inte med. Så hon hade nog inte tyckt det var Tindra. Ja, hon tycker det är många jeepar. Hon säger det är många djungelbilar, pappa. Många djungelbilar.
Ja, hon tänker nog på bussarna då.
Nej, hon har pekat på det definitivt. Jeepen, hon har inte sagt någonting om bussarna nu. Men det är lite fina. Sen vet jag inte, det har nog hänt en del sen du var här senast. Så det byggs ju hela tiden. Det händer saker på Malta. Men
är det Malta väl också mur, alltså sådana stenmurar, ja. Mycket sten, ja. Mm. För jag kommer ihåg när min vän från Litauen, Paulus, när han flyttade in i Skåne där, då han var hela tiden måste bygga mur, och han byggde stenmurar så in i helvete. Så när han kom dit, tänkte här skulle han bott, liksom. Han verkligen älskat detta land. Det var så fort hon sa, där är rak linje där, då bygger vi en lång mur.
Ja, det är möjligt. De malteserna är ju alltså här, det händer så mycket saker här eftersom det är ju ett land med för många väldigt trevliga och trevliga skatteregler, så det har exploderat på ön, så därför har de någon sorts byggboom nu, sa vår taxichaufför som var från Ghana, hade bott här i 10 år då. Och han sa att kom människor från hela världen hit och jobbade in constructions, but it's not like in Qatar, sa han. Det är mycket mänskligare här och trevligare för allt och alla.
De är inte slavar alltså.
Nej, jag vill inte säga att han sa inte att de hade det superbra, men han sa att det var mycket bättre så, och det var många från just faktiskt många från afrikanska länder som kom hit och jobbade, men också från gamla Östeuropa och så att, Så att Malta, sen de kom in i EU och det började hända saker, så har det fortsatt in folk här som hjälper till att bygga upp ett nytt land, sa han.
Jag hoppas inte de tar bort bussarna.
Nej, men nu var han ju taxichef, så han gillade fotboll såklart. Han är från Ghana. Och han sa att det var det värsta med Malta. Det var att han var ibland och tittade på fotbollsligan, men han tyckte det var så dåligt så han blev arg. Så han såg mest fotboll på TV. La Liga, sa han. La Liga. Han såg mest La Liga på TV. Han var skön. Killen från Ghana som körde bilen. Han sa att det var också lätt att bli taxichaufför på Malta, för att det var inte så mycket att hålla reda på. Det var därför han hade valt. Det var inte så svårt att lära sig alla gator och vägar och så. Och alla stora...
Man följde de murarna, bara stenmurarna.
Ja, det är möjligt att han kan ha gjort det. Så det har varit härliga dagar i sol. Lite ledighet och sådär, även om ni har jobbat lite grann också. Och du är ju tillbaka. Vi ska säga det, jag sitter ju i en enkel liten hotellsvit på hotell Westin Dragonara. Jag vill gärna säga det, för jag tycker det är så coolt namn, Westin Dragonara. Och du är ju tillbaka i din lyxvåning i New York efter att ha tillbringat en hel del tid i den kungliga huvudstaden, men också i ditt residens, sommarresidens nere i Skåne. Men nu är du tillbaka igen. Hur är det?
Ja, helt rätt. Vad ska jag säga? Jag har fortfarande vaknat till livet. Det var en jäkla resa, tyckte jag. Det blev värre och värre att flyga. Jetlagen slog till igår. Var det igår jag landade? Ja, det var det. Jag är fortfarande lite omtöcknad. Nej, vad är det idag? Det är onsdag. Jag landade i måndags kväll.
Ja, här är det här på Malta är det onsdag kväll.
Ja.
Vad har du just
det? Oh, ja, typ sen eftermiddag. Onsdag.
Ja. Och vad då? Du har alltså sov du inte på planet då?
Nej, inte mycket. Jag är nös mest. Det är faktiskt sant. Okay. Efter halva jag sov nog en liten stund, så vaknade jag till. Jag tror jag nös 50 gånger. Och så började näsan rinna. Jag har hänt mig en gång förr. Jag vet inte om det är allergi på flygplan, allergi mot flyg, eller om det var en sorts förkylning som bröt ut. Jag har faktiskt ingen aning. Men det har gått över nu. Jag har fått en liten stopp i näsan, men jag nyser inte. Jag har inte de enorma nysningarna.
För annars så trodde man ju att människor som flög ofta över Atlanten, som du gör, ändå blev bättre på att inte bli jetlaggad.
Nej.
Du blir sämre på det alltså?
Ja, det är mycket sämre.
Men du borde ju känna till hur... Alltså, ja. Man ska ju inte, du har inte ätit på planet väl?
Jo, det var faktiskt rätt okej också.
Jo, men där ser du. Capacity Now... Som
men Capacity Now säger det. Men han måste vara den enda som kan gå utan mat i 12 timmar.
Jag vet. Och jag fattar fortfarande inte varför man skulle bli mindre jetlaggad om man åt. Nej. Men det är en annan story. Men det kan ju till viss del bero på det. Och sen så måste du komma... Du måste ju vara rutinerad nu och komma rätt in i tiden om du hela tiden flyger och far över Atlanten.
Ja, jag trodde det också. Men jag faktiskt första kvällen gick på Walkers. Det är rätt trevligt. En bartender som jobbar, som heter Leonard. Och när jag kom in så han sätter alltid på Los Lobos i högtalaren. Det är trevligt.
Wow.
Beställde jag en hamburgare. Jag ätit halva hamburgaren, så satt jag faktiskt och somnade nästan med hamburgaren i munnen. Så måste gå hem, så jag är väldigt jetlaggad och trött. Jag tror det gått över igår, så satt jag med, nu äntligen har längtat efter att få se nya tredje säsongen av Bosch, alltså den polisserien som bygger på Michael Connellys böcker. Och jag började titta så att gud vad vackert det är, gud vilka fina Los Angeles miljöer, och jävla bra det är. Sen minns jag inte mer förrän helt plötsligt var det slut. Jag hade missat att jag får se om det ikväll. Jag blev så jäkla trött. Så är det, här i lyxvärlden, det är så vi har det, vi globetrotters och lyxvåningsinnehavare.
Tänk på mig då som spelade fotboll med TV-laget i Ljungby i lördags eftermiddag på ett hybridgräs. Karl-Erik var där och invigde Lagavallen, som den heter. Och Det var ju, vi vann en Ljungby-kombination och Peter Wibron spelade, gjorde debut för TV-laget. Bara en sån sak, det är ju stort. Men i varje fall, det jag tyckte faktiskt att det här gräset var rätt hårt och så. Det var lite sämre än jag hade trott och förväntat mig, men skitsamma. Och sen så efter matchen så bilade jag hela vägen upp till Stockholm och packade om, åkte till Arlanda för att sen flyga vid 07-tiden hit till Malta. Och då hade vi då tagit in på Arlanda på ett flygplatshotell där. Och jag har inga problem med flygplatshotell. Men vanligtvis, oftast, så kan du inte öppna fönster på flygplatshotell. Och det, jag vet inte om det har att göra med säkerhet att göra eller någonting. Eller om det är så att de vill inte att man ska öppna för att det är massa flygplansbuller. Men jag får liksom nästan halvpanik i sådana hotellrum. Du vet, även sådana som är, har fönster mot en innergård. Du vet, alltså, där man,
oh, ja, gud, där
man, när man inte kan öppna till utomhus, till syre. Mm. Så jag kan liksom inte, jag vet inte om det är kanske bara jag. Men jag vill ha ett fönster öppet så jag får in syre och luft. Alltså.
Mm. Samma här. Fotbolls-VM Berlin 2006. Malin Ros och jag checkade in på ett hotell. Hon på sitt rum, jag på mitt rum. Och det var så varmt. Och det kunde öppnas, var det bara in till en innergård. Man fick inte ut. De blev tvingade att hitta ett annat rum till mig sen. Det blev lite bättre.
Ja, nej, men det är exakt likadant. Jag måste liksom... Och det här, då får man bara ha AC på. Och jag stänger alltid av AC på hotellrummet för att man inte ska bli sjuk. Typ.
Ja, är det man blir sjuk av kanske? Jag vet, jag var tvungen att gå upp i natt. Därför att nu börjar det bli lite varmt. Det är väldigt lite varmt det ska bli. Jag ska inte svära så mycket. Det räcker att du gör det. Så det är väldigt varmt till helgen och då började redan i natt. Så att jag började känna det kliar på armen. Så jag slog ihjäl två mygg. Så tänkte jag få upp, stänga fönstret. Fick jag sätta på och sen. Det är inte samma sak. Det kan bli svalt, det kan bli kallt i rummet. Men det är en konstgjord kyla. Jag gillar när det är några minusgrader ute. Man kan ha fönstret öppet lite. Så blir det sover man som en stock.
Den maltesiska myggen är inte att leka med heller, för att de har tydligen röjt i vårt sovrum här, men de går ju bara på det goda, det liksom fräschare blodet, så att en frisör som heter Hanna och Lilltindra 3 år, de har blivit Tindra. Ja, de har blivit bitna, men inte jag av myggen på natten alltså. Du vet, de väljer sina offer.
Ja. Jo, de gillar sådana som är lite varmblodiga och lite så. Inte sådana där kalla, cyniska.
På tal om det så ska jag bara säga att när jag var på väg från Ljungby till Stockholm så behövde jag ju ladda min bil. Det går liksom inte att hälla bränsle i den. Eftersom den går bara på ström, säger jag gärna, men el ska man väl säga. Och då finns ju sådana laddningsstationer lite runt om i landet placerade, men på lite udda ställen, och då hade de laddningsstationen utanför Ljungby på en herrgård som heter Toftaholm, som jag aldrig hört talas om hela mitt liv. Men det var lite coolt och fint, och det fanns sådana laddningsstationer, så kunde man samtidigt gå in och äta en bit mat inne på den herrgården där, fina vita dukar, och en väldigt trevlig ägare som heter Pelle, som hade varit jobbat med telekom i telekomverksamheten i Stockholm, och du vet, så klassiskt sålt allt och flyttat ner och börjat driva hotell och herrgård. Men då berättade han, på tal om nya tider, att de hade dragit in x antal 100 000 bara på att ha de här laddningsstationerna för människor som kommer dygnet runt och bor över och käkar. På tal om nya tider, Olsson.
Det är inte som... Men vadå? Var du tvungen att checka in och sova?
Nej. Det tar...
Hur långt
det tar? Jag var nästan tom, så det tog kanske 25 minuter att fylla upp hela bilen. Men jag var lite hungrig, så då tänkte jag, då kan jag väl käka lite. Så då gjorde jag det.
Ja, det var ju smart som helst. Ja, det var ju otroligt. Men var du öppet mitt i natten då? Eller
det här var ju på kvällen. Så att det var ju inte... Det var inte mycket i natten, men det var på kvällen.
Nej, men nu fattar jag inte då. Då är du på Toftaholms herrgård och Pelle berättar om nya tiden. Och det tar 25 minuter och el-ladda din bil. Och sen åkte du hem och tog familjen till Arlanda. Och så sov ni på Arlanda.
Sen åkte jag hem och då hade familjen, det vill säga Hanna och Tindra, redan åkt till Arlanda sen den tidigare på kvällen.
Jaha.
Så jag bytte bara väska och åkte till Arlanda med en taxi.
Med en taxi?
Mm.
Gud, vilket upplägg.
Nej, ett ganska bra upplägg. Jag ska bort en vecka, för efter det här så ska jag nu på fredag åka till Malmö via Köpenhamn och spela fotboll på dagen med mitt gamla lag Olympique, som heter Reunion Cup, som är för tredje gången. Tredje har spelats två år tidigare, där vi från årskullen 1965 och framåt eller bakåt, eller om man nu vill säga det, tillstånd som blir typ födda 80, spelar en femmanna cup, och så samlas vi. Vi blir tjockare och tjockare och färre för varje gång, men så det är lite häftigt och coolt. Så det ska jag spela i helgen på ute på Lindängen i Malmö. Ja. Men med det vill jag säga att ni alla är extremt varmt välkomna till detta lilla fina jubileum, nämligen podden nummer 210, men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson, som ju, om jag har förstått allting rätt, fortfarande är mitt uppe i sin säsong för PSG. Det var ett tag sedan han stämplade in, va? Olsson.
Ja, men att stämpla in, det har jag liksom. Han är ju mer som en sån som kommer och går genom de där stjärnorna, som får en sån där carte blanche och hela arbetstiden. Det har jag det. Nej, mest han har inte stämplat in med någon gratulykta heller.
Men han har inte jobbat så mycket på senare tid.
Nej, det får man väl säga att han inte har. Så att du har rätt i det. Han är verkligen första lyssnare, men om man fortfarande går karaktäriseras som en redaktionsmedlem. Jag är inte emot det. Det låter coolt att säga.
Men... Ja, nej, men han är ju en redaktionsmedlem, men det är ju en redaktion som inte är så jäkla välbesökt. Det kan man inte anklaga den för att vara. Men han gör sina punktinsatser ibland. Han är mer som en frilansmedarbetare som liksom hugger tag då och då.
I var?
Ja, ibland så kommer det ju lite sådana meddelanden att han har gjort CSO eller att han har varit...
Det var ju någon som han drog igång någon grej på Twitter där för ett halvår sedan, och han blev alldeles så skräckt när du och jag började gå emot varandra lite, så han sa, oj oj oj, vad har jag startat nu? Vilket märks då att han är inte van vid redaktionsjargången, eftersom han alltid liksom är utanför liksom och lever i sin egen värld. Fattar inte hur det kan gå till i ett omklädningsrum eller på en redaktion när det går hett till.
Men du, innan jag glömmer det, för bara säga då, innan jag glömmer det, det var vi inne på det tidigare, och innan vi går vidare till lite mer aktuella ämnen. Så på vägen, jag körde alltså till Ljungby på fredagen, eller rättare sagt, jag körde till Kalmar för att träffa min kompis Billy Länstad. Och då så är det så att Billy Länstad är lite engagerad i ett lag som heter Läckeby, GIF eller GOIF, för de spelar i division 5 i skogarna där nere i Småland. Och då sa han, på vägen ner så kan du stanna i Blomstermåla, för där har vi match på fredagkvällen.
Ja.
Och du vet ju, du som är gammal nog, minns ju att Blomstermåla en gång i tiden spelade i näst högsta divisionen, och att både Roger och Ben och Magnusson liksom kommer därifrån. Vad har du sett dem live?
Ja, jag har sett dem live mot IFK Malmö på Stadion i Malmö. De låg i samma serie och tampade som vem som skulle gå upp.
Mm. Och det här var ju klassisk fotbollsmark, den här Blomstermåla IP. Nu var de alltså nere i division 5. Men det som slog mig ju mest var ju att, vadå, har de spelat... det fanns en liten träläktare och ett sånt här, ett trähus liksom. Du vet, en villa som står så på idrottsplatser ute i skog. Där de har klubbhus och fester och allting är väl i villan. Säkert, och omklädningsrummen liksom nere i källaren. Och där hade de ju spelat dåtidens... Superettan, om man nu får säga så. Men dåtidens andra division en gång i tiden. Jag fick massor med likes och sånt på Instagram när jag lade upp en bild från Blomstermåla IP. Så det var lite kul att vara på klassisk och vandra på klassisk fotbollsmark.
Mm. Men hur gick det då?
Ja, alltså Blomstermåla vann. och det var lite tydligen lite överraskande, för det var deras första seger för säsongen i serien, och Läckeby tror jag nästan är ett av lagen som är favoriter till att vinna. Men de vann. Det var en fruktansvärd snedsparkarmatch. Det var som det kan vara ute så i småländska division 5.
Ja.
Blomsterbärna ligger ju då alltså 3-4 mil utanför Kalmar. Så att folk har liksom någon koll på ungefär var det ligger. Där är en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiden, alltså är fostrad, nämligen Roger Magnusson. Lätt glömd eftersom han hade sin storhetstid i Olympique Marseille, där han ju är legendarisk sen många år tillbaka.
Så var inte han sin tids vad hette han? Inte Stefan Rehn? Nej, vad hette han? Stefan... Ja, vad heter han? Anders Limpar, liksom lite missförstådd. Sådär tekniskt geni som då var andra förbundskapten. Kan det ha varit Puttekock?
Nej.
Det kan det inte ha varit.
Det var ju... Nej, men det kan ju ha varit så här... Kan ha varit Åberg... Ja, men vi ska ju före Åby, va? Strax innan Åby där.
Jag kommer bara ihåg att man läste krönikor av den tidens krönikörer som tyckte att Roger Magnusson måste spela, men man fick alltid höra att han är för bra.
Men Puttekock kan ju inte ha varit, det är långt innan. Så Puttekock tror jag inte dugg på. Vem kan ha varit Ova Bergmark? Var inte han förbundskapten?
Jo då, men det tycker jag det är konstigt om din kompis från Kvällsposten, Tur Isaksson, om han skrev krönikor om att Roger Magnusson måste spela. Det hette ju, det gick ju så i ryktesvängen i Malmö att Orvar Bergman tog inte ut ett landslag, utan då först ringade Tur Isaksson på Kvällsposten och kollade så det var rätt.
Nej.
Du blev så chockad, det var alldeles tyst.
Nej, men alltså för det, jag kan ju detta. Jag har haft det på tapeten just nu, kan jag säga, i många olika sammanhang. Och det gick ju sånt snack om att det var liksom, Ture som inte tog ut laget, men som åtminstone var väldigt delaktig och ibland till och med kunde säga, du, den här spelaren får nog ta med. Så var det ju. Det är ju inte klokt egentligen, men...
Men Bure, jag sa
Ture. Ja, jag sa också Ture, sa jag inte det?
Ja. Mm. Nej, du är så Bure, men vi pratar alltid om Birger Bure, din mentor och chef och allt sånt. Men jag glömde det efter vi pratade om honom förra gången, än en gång, att tänk vilka kungar de var på sin tid. De är liksom, alltså så du vet, jag talar fyra högt vatten på Kockska krogen. Och jag, när jag kom in i den världen, man såg när de kom, du vet, det var ju, du vet, det var nästan så de rensade matsalen och Buren naturligtvis sitt här, och likadant Tur Isaksson var kung på Savoys grill och sådär. De styrde ju så himla mycket i och var synliga på ett sätt i kändislivet som inte det är längre. Men papperstidningar hade ju en helt annan roll på den tiden.
Ja, och var ju kanske dåtidens, jag vet inte vad jag ska säga, men om vi nu ska prata TV, stora liksom TV, riktigt stora TV-kändismänniskor, så var de ju på det, var de det istället, de här fotbollskrönikörerna eller tidningskrönikörerna. Så Ture Isaksson, det gick ju så många stories om honom så det var inte sant. Men han blev ju också, precis som många andra på den tiden, svårt alkoholiserad och dog, jag tror han var 52 år gammal eller något sånt där, eller 53, något sånt. Så att, det, och det var ju många som gick den vägen. Men skitsamma, vi var inne på Frankrike lite grann, och jag tror vi ska börja där ändå. Alltså det som är, och tala om sånt som är aktuellt, nämligen ishockey-VM. Vi är mitt uppe i ishockey-VM. Jäklar vad det har skrivits om ishockey-VM och pratats om ishockey-VM. Precis som jag alltid har sagt. Precis som jag alltid har sagt. Ja, herregud. Jag har ju sagt att det är the shit. Det är jäkligt bra tittarsiffror. Och folk är intresserade. Och Henke Lundqvist är här. Och alla är ju här. Stort sett som kan. Niklas Bäckström är ju här.
Jag hoppas att han tar den där allergimedicinen eller vad det var som... Men det är kanske inte sådana regler när det bara är hockey.
Var det astma eller? Det var allergi eller astma,
Jag kommer inte ihåg, det var något skit han plockade i sig.
Och nu har väl då Sverige alltså gått vidare såklart till... För att Sverige är ju utropas ju till de stora favoriterna. Men den... jag tror inte spelarna har varit särskilt engagerade i frågan. Jag tror inte knappt alls. Men våra kompisar i hockeymedia, vad är det för lirare? Det har vi varit inne på tidigare. De har ju liksom från dag ett sagt att bara Sverige inte får åka till Paris och spela kvartsfinal. Det har varit en sån skräck ifrån Köln då också. Och jag vet inte om det är alltså jag vet inte om det är journalisterna själva som har varit oroliga för det, eller om det bottnar i att jag tror att det bottnar snarare i att när Sverige har fått byta spelort de senaste världsmästerskapen så har det gått åt pipsvängen. Åt pipsvängen.
Vad kom nu det ifrån?
Det är någon som har kritat på. Nej, men det är åt helvete helt enkelt. Jag vet inte var saker och ting går när de går åt pipsvängen.
Nej, jag gick rent åt pipsvängen till. Det är en bra fråga. Det kan folk gärna få ha synpunkter om och säga. Var kommer det uttrycket vara något? Varför? Nej, men så är det. De gånger jag har gjort, jag kommer ihåg en Canada Cup för länge sedan. Man låg i Toronto, eller Hamilton tror jag det hette där man låg då. Det hette det hela tiden att, måtte Sverige bara få ligga kvar här hela tiden, så mycket bättre det är. Och jag fyllde in i det snacket också och tycker att det är för jävligt att Sverige ska behöva flytta. Fast egentligen var jag inte så insatt i det. Som tur var så var jag satt att bevaka Kanada. Och Kanada, du vet, de hade ju alla fördelar av Canada Cup. Så de flyttade ju ingenstans. Det var ju, man gick upp pyspös där i Hamilton i några veckor och följde Kanada. Medan Sverige kastades ut på prärien tillbaka. Det är en sak, det kan man tycka, ja, yes, säger det. Ja, det är inte klokt att flytta. Fan, man är mycket lugnare och skönare det jag var på ett och samma ställe. Och så har jag tyckt hela tiden, ända tills jag tidigare idag, min tid i lyxvåningen, läste en tweet som du hade skrivit om att fan, NHL-spelarna, det är ju det enda de gör ju. De bara packar, trunkar och sätter sig på flygplan och flyger fram och tillbaka, hit och dit, över kontinenten, tillbaka igen, upp i Kanada, ner till Florida, upp till Washington. Nej, ja, du vet. Ja, tänkte jag, det är väl inte så jävla
kul. Ja, och att ta en sväng till Paris. Jag skulle bara tycka det var skönt om jag hade bott i Köln i 2 veckor.
Ja, det kan du och jag göra ju. En doktor jag känner sa också att vadå, vad har de emot Paris? Det är ju en jättefin stad. Ja, så men spelarna kan inte ut det ändå. Men tvärtom borde vara journalisterna göra det. Jag bara liksom hoppats som jag lägger till Köln, så jag nog hoppats hela tiden på yes, Paris, Paris, Paris. Att man skulle hamna där istället. Men de är där nu. Det är rätt åt dem.
Ja,
men jag tror inte... Säga. Är det bra? Är det dåligt? Är du på hugget?
Nej, men det är säkert... Nej, de har väl inte varit så bra heller, Sverige. Jag vet inte, när det här går så kanske Sverige har lirat sin kvartsfinal mot vem de nu är. Schweiz. Sverige möter Schweiz. Schweiz. Under torsdagen, tror jag.
Ja, det är ju tufft.
Tufft. I Paris också. Det är ju tufft. Du vet det. Ja. Efter en lång resa från Köln.
Så ja, måste... från Köln.
Och dessutom så, jag tror faktiskt inte en gång, jag tror inte spelarna har gnällt så mycket som det är mest våra hockeymediekompisar. De är ju för jävliga också att vända på kappan efter vindar som blåser. Men de har varit, det var ju rubriker även här i Expressen, rubriken Sverige tvingas till Paris.
Ja, ja, den såg jag faktiskt.
Tvingas.
Ja,
det mest sättet som fan var skönt. Och spelarna får ju inte packa några trunkar. Jag tror inte Henke Lund, jag tror inte han hade haft några problem att göra det. Men jag tror inte han packar sin trunk.
Nej.
Han gör ju inte, han gör aldrig det i New York Rangers. Packar sin egen hockeytrunk. Eller gör de det?
Nej, jag tror de bara... Nej, det kan jag. Kanske.
Nej, det tror jag inte de gör. Tror du han tar med sin egen... Tror han tar med sig handduk till träningen också? Han är till duschen.
Ja, jo, det är med. Och sen ner i tvättstugan 40 grader och tvättar.
Handduk kan man köra 60 grader.
Kör du då på 60?
Ja, handdukar kör jag på 60.
Jaha. Jag börjar se på vad det är för handdukar. Ja, klart fan det är. Men jag, det här är min lyxvåning. Jag har lite fina handdukar så att de går på 40.
Ja, men jag har bara fina handdukar, men de går på 60.
Och du kör dem på 60?
Mm, de tål det. Det är därför de är fina handdukar. Okay. Och så blir de rena. Men jag kan svära på att Henke Lundqvist, han tar inte med sig någon egen handduk. Och jag tror att dessutom att han har jävligt fina handdukar. Det tror jag. Och han tar inte med sig en sån. Han packar inte ner det i en trunk med träningsgrejer och skydd och skit. Och åker till anläggningen där de tränar utanför New York. Vad heter stället? Jag har glömt vad det heter nu.
Där. Nu är de i Tarrytown.
Ja, okej, okay. Till Tarrytown.
De har lämnat Rye för många år sedan. Mm. De är uppe i Tarrytown och tränar.
Var är inte det ut?
Ja, men det gör de inte. Förlåt.
Är inte det utanför New York?
Jo, det tar 50 minuter med tåg. Jag har en kompis, min vän Linus, han bor i Tarrytown. Mm. Jag har varit i Tarrytown många gånger. Fin liten konsertlokal har de också, en teater. Jag har sett många bra band. Los Lobos flera gånger.
Jäkligt coolt namn, Tarrytown.
Ja.
Nej, men jag tror inte spelarna har gnällt. Nu såg jag ändå att Nyström Expressen skrev en krönika om att det är ingenting att gnälla om, det var att åka till Paris, det blev väl trevligt och sådär. Men det har varit lite roligt. Sen har Sverige har inte varit så här super imponerande och bra. Det är så här långt i turneringen, om jag har förstått allting rätt. Den här turneringen som annars har, jag vet inte om du har sett, men det roligaste så här långt är ju ändå det självmål som Italiens landslag gjorde mot Danmark. Det kan du se på min Twitter om du vill.
Jaha, det är det som är på, det finns på YouTube. Ja.
Mm. Som är underbart. Det är ju inte så vanligt med självmål i hockey, men det här är alltså en italienare som de har tagit ut målvakten för att sätta tryck på Danmark i underläge 0-1 på slutet, och då är det en italiensk back, utgår från att det är, som framför eget mål ramlar och tappar in pucken i tomt egen kass. Det är lite roligt. Och det var någon sorts hockey-sajt som lade ut på Twitter. This is why Italy shouldn't have their own hockey team. Mm. Så att vänta, jag får prata på Olsson. Ska jag öppna en hotelldörr här? Nu när vi är live.
Ja, nej, jag hörde att du tänkte
pratar
nu.
Pratar du på så ska jag öppna snabbt.
Ja. Visst, jag trodde barn skulle sova den här tiden. Klockan måste vara närmare 11. Den maltesiska klockan. Malta, varför kallar du sig de för Malta egentligen?
Ja, bad. Har du pratat på Olsson?
Klar. Claes av Geerstam och Göran Fristorp, Petron.
Ja, kom sist.
De kallade sig Malta. Kom sist. Ja. Jag och det enda som hela världen känner till det är dina bröst är som svarar som häckar. Jag vet inget mer om låten. Sommaren som aldrig sa nej eller hej. Eller. Vem vet?
Ja, och vad har du pratat om det då alltså?
Ja. Nej, jag hann inte så långt.
Nej. Ja. Nu kommer Tindra här och...
Ja, och jag sa det också, Tindra. Jag tänkte att får hon vara uppe så här sent? Ja, det är klart det är semester. Det är inte skola imorgon och sånt heller. Så att det...
Nej. Ja, Malta barnen, de är uppe så här sent. Olsson.
Malteser, ja. Ja. Malteser och glutar, det vet man. Det är dygnet runt. De lever som robotar. Och allt de gör det är de bygger murar av sten.
Men du, USA är ju också med i hockey-VM. Jag tror de har gått relativt bra.
Jag vet inte det du. Jag såg, det var en liten notis i New York Times idag. De slog till i Ryssland.
Ja.
Det är den enda tidningen som skriver om det. Och jag tittar inte sånt här. Men de andra två tablinerna som skrev inte en rad om detta. Men en liten notis i det där, du vet, kort nyheter. Längst ner stod en liten att USA slog Ryssland i hockey-VM. Typ tre rader.
Jo, men då har de ändå uppmärksammat.
Så att du har helt rätt att det har ju ökat intresset. Har ju verkligen. Jag vet inte om det går på någon kanal här heller.
Ja, men...
Det vet jag inte.
Du...
Nej, det finns ju så annat nu. Det är ju basket och grejer och sånt.
Är det?
Ja, jag visste det är basket alltid dygnet runt. Nej, men nu är det ju dags. Nu är det är ju slutspel. Jag har väl börjat.
Hur går det?
Jag vet inte, de har precis börjat. Kavaljärerna leder 1-0 i matcher.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Cavalierna, säger man kanske. The Cavaliers.
Här hemma är ju annars...
Nej, jag har inte hunnit sätta mig in
alls. Det är ju fan, jag är dålig. Det är alltid dålig uppkoppling mellan Malta och New York. Eller hur? Men här hemma är ju det stora snackisen i fotbollsvärlden, det är ju, jag vet att du har svårt att hänga med på det när du sitter på flygplan och dessutom är fortfarande jätteläge, men den stora snackisen har ju varit ett antal domslut i den svenska fotbollen och disciplinnämndens beslut att gå på domarnas linje i ett par överklaganden. Och ett har jag sett jättemycket, det är väldigt speciell när en Gais-spelare Attash Kade ska, för att förklara väldigt enkelt, ska skjuta en boll i ett hyggligt friläge. En Örgryte-spelaren Attash Kade ska skjuta en boll i hyggligt friläge. Det kommer en Gais-spelare bakom honom och får fram en fot precis innan han ska skjuta, och då råkar Attash Kade träffa den här foten eller benet i samma veva som han skjuter. Och blir alltså utvisad för detta, direkt rött kort. Och det kan man tycka vad man vill om. Man kan ju tycka om domaren som heter Daradic uppfattade fel och sådär. Det kan ju hända vem som helst. Det är ju väldigt enkelt. Men när man ser bilderna efteråt så, och jag är smått upprörd av detta som du har sett med min Twitter-aktivitet. När man ser bilderna efteråt så står det utom allt rimligt tvivel att det här aldrig kan vara en utvisning, direkt utvisning. Det är helt omöjligt. Men disciplinnämnden gick på domarens linje att han uppfattade det som våldsamt spel. Och detta kan man tycka mycket då om då. Jag är, som du vet, alltid på domarnas sida. Sida oftast. Det är ett jävla jobb och det är svårt. Och det är folk som gapar högt om att man missar en offside som man tycker är given i efterhand när man sätter repris, har inte en aning om hur svårt det är att vara linjeman eller assisterande domare och göra de här bedömningarna. Det finns så mycket som kan spela in och det kan stå folk i vägen och massa sånt. Och likadant, och alla kan göra både stora och små misstag. Det kan ju liksom ske. Men när man väl har gjort dessa misstagen av olika skäl, för att man trodde att man gjorde rätt trots allt, och ser på bilder efteråt, och så tycker jag att det måste vara så att man då säger, räcker upp henne och säger, ah, fan, det blev lite fel här, jag beklagar. Jag uppfattade situationen helt annorlunda. Eller hur? Så kan man ju, det är ett sätt. Och när man då inte gör det istället för att titta på, när man istället så in absurdum säger, ja men jag gjorde rätt och jag tycker fortfarande det här. Även efter att ha sett bilderna, ja men då sprider man ju bara liksom större, och slår man och hugger större sprickor mellan dem som alltid gapar efter att domarna är dumma i huvudet och gör fel, och förbundet jag säger så gör fel och bla bla bla, istället för att på något vis hjälpa till att jämna ut dem. Ja men det här, i stort sett alla som har spelat fotboll någon gång i hela sitt liv på olika nivåer och inser att det här kan inte vara det är helt omöjligt kan vara en utvisning. Bilderna visar att det absolut inte kan vara en utvisning. Det finns inte någonstans. Då, och disciplinnämnden säger att ja, vi gick på domarens linje, han uppfattade det som våldsamt spel. Jo, men det är ju inte det. Alltså, förstår du?
Nej. Men blir det vidare? Blir det mer konsekvenser av
det? Ja, men det sägs att det har överklagats. Ja, men det är det de vill häva. De vill häva avstängningen. Örgryte Men det gick inte, de gick inte med på det. Utan den här killen blev avstängd. Han hade inte gjort någonting, man blev avstängd ändå. Jag, det var ju någon som, väldigt få, men det var någon enstaka som liksom ändå tyckte att man kunde hävda att domaren hade gjort rätt efter regelbok och så vidare. Men det här är ju lite som att säga att, ja, men vi säger att ett lag har en frispark, frisparksskytten springer fram, skjuter den stenhårt i huvudet på en spelare som står i muren så att han svimmar av, säger vi, pang, eller bryter näsan. Ja, men då kan man ju inte hävda att det var våldsamt spel eller att man medvetet försökte skada en motståndare. Utan ja, det var ren jävla otur. Han stod i muren, han fick bollen på sig, vilket ju i sig kanske är det som är syftet med att ha en mur. Och det träffade illa. Jag tycker man kan jämföra med den här situationen, för det är bara otur. Det händer saker på en fotbollsplan. Det här är ren otur. Det är inte så att, ja, det kan också vara otur om man satsar våldsamt men kanske inte vill träffa. Men man har ändå satsat våldsamt och man har haft spelarna framför sig och kommer med sträckt ben och sådär. Ja, då förstår jag att det kan vara utvisning, för det är våldsamt farligt spel som man hade kunnat förhindra. Men i det här fallet är det alltså en spelare som i liksom som sin pendelrörelse ska skjuta på en boll som ligger framför honom, och precis när han skjuter så råkar en spelare komma in bakom honom och träffa bollen förvisso i samma moment, och så träffar han benet på den här spelaren. Det är ju ren jävla otur, kan man ju, alltså egentligen skulle man kunna säga att spelaren som bryter, man skulle kunna säga att han får skylla sig själv, för han borde säga att han ska försöka skjuta här och då finns det en risk att han blir träffad. Fast nu, det är ju frispark såklart, för det som hände, men det är ju ingen utvisning. Och det är likadant är det ju med det jag jämför med här, att om du skjuter en boll i huvudet på en spelare som står i muren, ja, då är det ju hemskt, men det är ju otur och trist, och du kan inte bli för rött kort för det. Ja, det här är fullständigt banalt och uselt, och jag tycker att disciplinnämnden och även den här domaren skjuter sig själv i foten, för det gjuter liksom någon sorts olja på vågorna för de här som alltid gapar och skriker på domare hela tiden. Dumt, trist och tråkigt. Så är det med det.
Ja, jag har inte sett situationen som sagt, men man kan ju i efterhand, så nu när Zlatan blev avstängd efter den där armbågen, genom att som det bara blev en frispark, jag vet inte om det blev gult kort i den matchen, men det blev efteråt, så dömde de då att det blev 3 matcher så avstängd. Då borde man lika lätt kunna säga att det där var ju ingenting, vi här var detta, ja, låter vi det gå, typ. Däremot har jag sett, ja, Frans Brosons tackling där, den har jag sett några gånger, den är ju väldigt, jag hoppas inte någon annan skadar sig, men den är väldigt underhållande. Ännu roligare blir det efteråt när Frans Brosson säger att jag tyckte jag var på bollen. Det är mycket möjligt att
ja, Brosson tyckte inte det var så farligt. Men
det var lite mer som det
han skadade sig inte, men nej.
Nej, det... Alltså, nej. Sånt är lätt att se. Så är alla de avstängda. Men jag såg, ja, okej. Okay.
Men det kändes som om det här var någonting som Frans pappa hade stått och nött med honom i en trädgård någonstans i Trelleborg.
Ja.
Eller hur?
Ja, jag vill inte nämna just Jonas Brosson, mycket älskvärd, bra person och en hade en lång och fin karriär, Trelleborgs FF.
Och kunde vara en rätt rå höger eller mittback.
Ja. Det var det jag tänkte också, liksom, att man kunde se lite kanske pappas influenser där, men nej, man ska inte jämföra med föräldrarna. Han är sin egen man.
Sen en annan sak då som jag också vill påpeka i sammanhanget, som jag kan störa mig lite på, det är ju att Kennedy Igbo-Ananike blev avstängd 4 matcher, kanske lite hårt, men ändå 4 matcher för en sån här armbåge som blev anmäld i efterhand. Och visst, då blev ju Alexander Axén och många andra upprörda. Kanske främst blev de nog upprörda, för det tog så lång tid innan avstängningen kom. Men många andra blev upprörda över att han blev avstängd i efterhand. När man kanske tvärtom skulle kunna tycker att det kanske är bra att vi ändå tar sådana avstängningar i efterhand. Det vill säga, som inte domaren har lyckats se. Det är ju bara bra, det är ju det vi vill ha. Många vill ju ha den typen av granskning efteråt. Så det kan jag tycka bara är bra, men det måste ju finnas ett system som gör att det fungerar. Och på samma sätt som du är inne på, går det att ta avstängning i efterhand, så måste du kunna gå och häva avstängningar i efterhand. I det här fallet, så i det här fallet med disciplinnämnden, så är det alltså som så att en domare tittar på en vit vägg och säger att den är grön. Och så säger disciplinnämnden som ser väggen och den är väldigt vit, så säger de till slut: jo, men det kan nog stämma. Och så fick den bli grön.
Så är det ju. Mm. Upplevde han den som grön, då är det detsamma som att den är grön i hans ögon, och då får man ju ta det därefter, kan man säga. Sen jag är inte riktigt lugn eller nöjd med heller med att man i efterhand går in och tar. Jag tycker en match är spelad, så den spelar, kan man glömma det som att jag tycker att de har kommit undan med någonting. Yes, jag klarade det. Man såg inte det. Sen tar liksom 2 dagar så har jag väl suttit på kontor och tittat. Men titta där, det är en handbåge. Eller han drog ju tröjan. Och då ska det liksom tas fram. Jag tycker, fan, en match är över. Så det är över.
Jo, och jag är egentligen enig. Sen beror det väl kanske på vad som har hänt. Är det någonting som är väldigt brutalt eller fult eller gjort för att skada någon annan spelare, ja, men då kan jag väl tycka det är okej liksom att
är någonting som ingen har upptäckt under själva matchen, ingen har sett eller ingen, ja, något har hänt och det blir en frispark och ingen protesterar och ingen är speciellt upprörd, då tycker jag det är konstigt att 2 dagar senare kommer man säga nej, men tittar man noga, då är man väldigt nära hur idrotten är i det här landet där jag befinner mig just nu, där liksom allting ska nagelfaras i slow motion och olika vinklar och ruta för ruta, om det finns det nu för tiden i sån film och tal. Ja, så är det.
Nej, jag tror inte det finns ruta för ruta längre.
Nej.
Frames.
Hör du något som kvittrar, så är det, min telefon ligger i ett annat rum och får hela tiden sms nu. Det är nästan som din fågel som du hade där i Bromma. Mm.
Twitter, helt enkelt.
Det var en kär fågel den.
Tyckte du?
Ja, jag fick aldrig se den, för du ville liksom hålla den. Jag tror det var du som mixade något som så.
Nej, det var det inte. Det var det inte, Olsson. Nej. Förstår du. Jag vet att du på ditt lilla mail till mig om vad vi ska prata om i 210 har skrivit namnet Maria Sharapova. Och då får du förklara varför.
Ja. Jaha, jag trodde du skulle gå in och rädda mig av detta. Men hon blev avstängd för doping, va? Visst är det så? Nu kommer det 3 år och sen sänktes det till 1 år. Och hon, under tiden så har folk retat sig på att hon har levt som vanligt. Hon har lanserat parfymer, bilar, alltså håller på och gjort sitt liv som vanligt. Så fick hon det här till 1 år och då ska göra comeback. Och hon är ju fortfarande ett namn som drar väldigt mycket publik och där också genererar väldigt mycket pengar. Så även om hon nu är, när hon börjar om från noll, så hon är rankad typ 273 i världen och blir inte direkt, hon får inte komma in i turneringar. Men 9 av 10 turneringar ger henne ett wildcard för att de tycker att det kan hon få. Och så blir, alltså, det blir som det blir, det kommer folk och hon är, du vet, omskriven och allt vad det heter. Men Franska öppna, French Open som börjar om någon vecka här, de säger nej, hon får inget wildcard. Och det är en debatt om det. Ska hon ha ett wildcard eller ska hon inte ha ett? Och jag börjar bli som du, 1, X, 2. Det tror fan att hon inte ska ha. Samtidigt så tänker man, hade jag varit turneringsledare så är det klart jag hade gärna haft med henne, du vet, för att generera intresse och så vidare. Däremot kan det ju verka, det kan hålla med Franska öppna turneringen, ledarna om, det är ju att tennisvärlden kan ju inte med ena handen säga nu ska vi sätta stopp för all doping, det ska bli krafttag mot doping. Men det är klart, vi ger Maria Sharapova ett wildcard, why not?
Nej,
jag tycker någonstans finns det där ett dilemma som handlar om moral och grejer som, ja, som du och jag inte är så bra på.
Moral, menar du?
Ja.
Nej, jag vet inte. Du tycker att jag alltid spelar rätt kryss 2, men jag tycker väl ändå att de gör rätt. Eller?
Som nobbar henne.
Ja.
Som nobbar henne. Ja.
Det är väl, ja, det är väl moral om något att liksom stå upp för sporten och säga att sånt där skit vill vi inte att folk håller på med. Det spelar ingen roll, och det spelar ingen roll vem det är.
Ja, det är å ena sidan, men sen å andra sidan behöver inte tennisen alla stora namn som finns för liksom.
Jo, men då är det ju ännu starkare att då är det ju ännu starkare att säga nej. Jag tycker det.
Ja, jag vet vad det. Ja, men jag vet vad jag läser nu. Jag läser artikeln då i New York Times, så måste inte den här typiska Ekvall 1+2. Typisk Ekvall så här. Jag höll med alla. Jag höll med helt rätt så här. Det är ju synd om henne nu liksom, fan, hon bara några år kvar på sin karriär, det är klart hon ska få spela det och så där. Så det är taskigt mot de andra spelarna, ska hon bara glida in på ett bananskal som har fuskat sig till framgångar och tjänat jättemycket pengar även när hon var borta. Och sen tänker man, ja. Äntligen, det är fransmän. Det är de kan sätta ner foten, sätta hårt på tårt, säga nej. Men no, de säger inte nej, de säger no, säger de, säger no. Mm. Det är franska, betyder nej.
Mm. Jag tycker att de, jag spelar säkert, inte 1+2, utan jag kör en inte ens en halvgräng, utan en klar etta. Helt rätt, de gör helt rätt. Mm. Det är, jag tycker att det tyder på klass och moral, för att väldigt många andra inom andra idrotter skulle säga jo, men ja, den och den, men inte den här, hon är värd så mycket, hon ska vara med sen. Det är väl starkt gjort. Mm. Dessutom så tror jag att det i förlängningen kan ha ett vara bra i något sorts avskräckande syfte, hoppas man ju, fast det är ju inte alls säkert det så. Mm.
Nej, det var någon motståndare som har spöat den efter comeback och sa att it took balls för dem att få dem to säga nej. Ja. Det krävdes bollar för att de skulle säga nej. Och då vet man ju, tennis, det är ju new balls hela tiden. Mm. New balls, och så studsar de lite. Så det handlar bara om bollar.
När vi ändå är inne på bollar så kan jag ju då säga när vi lär live, kan man, när vi spelar in färska nyheter, att Manchester United under José Mourinho kommer att göra sin sämsta Premier League säsong någonsin.
Wow, det
blev bara 0-0 mot Southampton, och då står det klart att United på ett sätt, står det här, gör sin sämsta Premier League säsong någonsin. För oavsett hur det går i den avslutande omgången så har United aldrig vunnit så få matcher under en säsong. Det är sant, för jag tror de har spelat 15 oavgjorda matcher. Det är ju väldigt många oavgjorda matcher. Men det är också, Mourinho har ju spelat fegt under hela året eller säsongen. Det är inte så konstigt kanske. Nej. Men de kan fortfarande gå till Premier League om de vinner finalen på Friends. Eller Premier League, till Champions League.
Men det är ju som sagt att spela högt. Vem är det som tror att de ska vinna den matchen? Jag menar, en sak om de hade gått fram med stormsteg här nu liksom och legat och knuffat på att en poäng målskillnad ifrån en plats till Europa League eller kanske till och med kvar in till Champions League i Premier League. Men det är det ju inte. Det har inte sett de två senaste matcherna, men det har ju sett bedrövligt ut bitvis. Det är fruktansvärt.
De blir sexa i tabellen blir de. Med en omgång kvar kan man konstatera det.
Ja, och då har de ändå, de skaffade ändå tränaren som skulle bli den nya frälsaren, och de tog världens dyraste spelare, Paul Pogba, och Zlatan fick några miljoner för varje mål han gjorde, och det, ja. Mm.
Ja.
Ja du, det är ju så, det var som jag skrev i Expressen i söndags, att det skulle handla om Mourinho och Pep Guardiola. Det skulle vara liksom hjärnornas kamp, de stora tänkarna, filosofen mot den utvalde, och de skulle Manchester, där skulle allting ske. Så var det Antonio Conte och Chelsea som tog hem skiten. Det tycker jag är lite bonad. Kommer gilla både Conte och laget. Och De gjorde inte så många sådana där missar, förlorade inte mot skit, de så kallade skitlagen. De sådana där som jag skrev att de kunde åka iväg till Midlands en måndag kväll klockan 20 match när det snöade från sidan. Och åka därifrån med 1-0 och 3 poäng. Det, de segrarna är, de är fan så viktiga när man räknar ihop det på slutet.
Mm. Det är väldigt sant, Olsson. Och jag vill då, för att jag inte glömmer det, säga att jag tidigare ikväll sprang rakt in i Magnus Erlingmark i hotellreceptionen här på...
Va?
Ja.
Va?
Alla är på Malta, vet du.
Va? Va? Jaså?
Ja. Jo, han är ju då... alltså jag tror han är liksom svenska proffs eller elitspelarnas fackliga representant numera,
ja,
Erlingmark.
Men vad, ja.
Det kunde man ju också tänka sig att han skulle bli, eller hur? Om man nu tänker efter karriären.
Men vadå? Har de sitt kontor på Malta av skatteskäl? Eller?
Nej. Nej, fan inte fackförbundet. Det skulle se jävligt illa ut. Det, däremot så har Europas alla sådana fackförbund som de tror de heter FIF Pro eller något sånt där. Någon sorts konferens här i 2 dagar. Så han kom fram och hälsade väldigt snällt. Han är ju en väldigt behaglig och trevlig man. Det var ju även som spelare. Och jag skrev mig lite roligt skit, tycker jag själv, att det kändes tryggt att träffa Magnus Erlingmark i hotellreceptionen. Det kändes som att han skulle kunna hoppa in som kypare om de saknade den där. Och då måste man ju då veta varför, ha lite koll på Erlingmark. Det vill säga att han var ju en spelare som alltid, en hjälpgumma som det hette på den tiden. Mm. När allting gick åt pipsvängen. Men han kunde spela på alla positioner. Och egentligen var han nog försvarsspelare från början. Men blev även forward. Jag tror till och med att han blev skyttekung i IFK Göteborgs Champions League-grupp en gång. Ja. Med jävligt bra lag. Magnus Erlingmark.
Ja. Jo, det var en sån som den förbundskaptenen en gång i tiden, Tommy Svensson, kunde tala sig väldigt varm om.
Ja.
Och sen vet jag också, det finns ju vissa sådana. Min kollega Per Bjurman skrev ju musik förr i tiden och han sågade Niklas Strömstedt en gång för jättelänge sedan. Och, sådär. Och sen var de på ett ställe och Strömstedt var där. Och Per blev liksom, oh herregud. Vad ska hända nu? Kommer han att, ja du vet, skälla ut mig, slå ner mig? Nej, kommer han fram, tjena Per, ska vi förbjuda på en öl? Och jag tycker sånt är väldigt snyggt. Lite så var det, Magnus Erlingmark var en sån, det kom ett annat fint uttryck nu, driftkucku bland oss krönikörer på den tiden. Jag var själv väldigt elak mot honom. Men han, på något sätt så vann han över en. Så att, du vet, en sån där säsong när man skulle göra en spelare i varje lag, krönika och intervju med en spelare i varje lag, så gjorde faktiskt Magnus Erlingmark 1 år och var väldigt nervös inför det, för tänkte han har absolut ingen anledning att sitta här och, ja, du vet, prata vänligt med mig, men han var så jävla schysst, så att ja, det var, du vet, han sa vi har våra roller, jag har min roll och du har din roll. Jag tyckte också det var väldigt snyggt.
Han visste vad det handlade om.
Ja, och sen sa han också det klassiska som jag har citerat honom på många, många gånger. Det är så här, liksom hans inställning. De sa träning, match, whenever. Alltid köra 100. Alltid göra det bästa. Så, ja, men vadå, sa han. Har man gjort så här besväret, du vet, packa trunken. Jag tror de fick packa sin trunk själva i Blåvitt på den tiden. Packa trunken, klä på sig, sätta sig, köra till kamratgården. Har man gjort allt det, då kan man lika gärna springa när man väl kommit fram. Vad är det för vits med att inte göra det när man kommer fram? Mm-hmm. Detta är good point. Det är att man kan applicera på många, många ställen i livet.
Eller som Frank Andersson sa till mig, min gode vän, för inte så länge sedan, när han berättade att han hade varit skadad i något OS. Ja, det kan ju vara att det kuken ska ha sitt i OS-et. Och han sa till mig att men det ska man överhuvudtaget aldrig påtala eller ta upp. För, citat, ställer man upp i en tävling har man ingenting att gnälla över.
Nej.
Mm. Ställer man upp i en tävling då är det liksom, tävlar alla på samma villkor, då kan man inte komma gnälla över att man har varit lite skadedrabbad. Då ska man inte ställa upp.
Nej, du menar så, ja. Jag tänkte att, nej, men det kan man vända på. Ska man ställa upp om man är lite...
Nej. Då kan man ju gnälla. Att jag är skadad, det kunde inte vara med. Men när man väl är med, då kan man inte komma och gnälla över att man har varit skadad.
Nej, det har jag helt rätt i. Nej, då kan man inte komma och säga, ja men jag var ju... Det är en annan sak man lär sig väldigt mycket av, att när jag började med nöjesjournalistik och sånt, man var väldigt ung, fick jag gå med arbetets nöjeschef på grejer, Tony Kaplan, legendar i Malmö, lika stor jävla kung som sportskribenterna var i Malmö på den tiden, gick med Malmö Folkets Park och Bosse Parnevik var där, och så säger Kaplan, nu ska vi gå backstage, eller han sa inte backstage, nu går vi bakom scenen och hälsar på Bo, liksom sådär, och då säger jag direkt, säger Bo Parnevik, så här, uff, kommer ni ikväll? Åh, vad typiskt. Jag har haft feber. Jag har varit magen. Jag har varit så dålig hela dagen. Och bilen gick sönder. Och ingen bensin. Åh, kom precis hit. Och sådär. Det var, berättade den storyn sen. Så sa man på Expressen att man ska aldrig gå och tala med dem efteråt. För alla säger då liksom, inte ikväll. Kom du nu? Oj. Ja, du vet, då blev det... Kunde det kanske smyga in sig en rad i recensionen om att trots en svår förkylning och maginfluensa och ingen bensin i bilen, så gjorde Bosse Parnevik godkänd insats i Folkets Park i Malmö. Mm. Typ.
Har vi haft någon lyssnarkontakt, Olsson? Ja, det har vi.
Nej,
jo, lite har vi.
Jag har. Ja, du har ju alltid dina jävlar som håller på att smyga in.
Nej, men det är ju många som har skickat till mig. Jag har haft, det har varit mycket, men det var ju en kille här som skickade, jag vet inte varför han tyckte det var poddenmaterial, men det var det ju säkert till viss del. Joakim Sparr, jag tror han har skickat till oss förut.
Ja, då, det är han som i din serie, var det han som ett lag som uteslutet, var det han?
Ja.
Ja.
Som skriver att BV90, och de spelar ändå Division 3 Södra, det är ju ändå rätt högt upp. Och de lämnade sin andra walkover i helgen och blev uteslutet ur Division 3 Södra. Alltså Division 7 och sånt kan man förstå, men Division 3,
ja, jag vet.
Södra. Och det är ju samma serie som Olympic, så de har inte mötts nu, så det spelar ingen roll. Men ja.
Men då i sömmen han skickade också, eller någon, det var en artikel Olle Törner hade skrivit i Skånska Dagbladet, tror jag, om att det gjorde ju ingenting på resultat, alltså placeringarna i tabellen. Så. Men lite udda är det. Tittar man på deras matcher, det var liksom, de hade en förlust med 0-1, men så var 0-5, 0-7, 0-10. Det var lite sånt. Man kan tänka sig att okej, det är nog svårt att få fullt lag i vissa matcher där. Mm. Men det är ju ändå Division 3.
Mm. Du hade någonting, Olsson, har du inte det?
Nej, det var den. Det var det. Jag fick ju en bild. Jag fick en bild från, som visade sig att det var 1970, hur man serverade, om man satt i ekonomi på flygplan SAS eller vad det nu var, så de serverades med dukar och en liten buffé med allt sånt där. Jag tänkte, jäklar, när jag flög nu. Alltså grejen är, jag hade glömt det där, så jag köpte mig ett säte, till och med en plats. Jag köpte en plats för 500 spänn att sitta vid nödutgång, du vet, som att ingen framför sig, man kan sträcka på benen. Och så tänkte jag, okej, jag kan betala det. Jag betalade 2 Bloody Mary, that's it. Och sen tänkte jag, får man inga nötter till längre? Jaha, så kände jag, du vill ha nötter? Vi har inte nötter, vi har mandlar. Men de är jättegoda, så. Ja, då tar jag mandlar, sa jag, och så fick man dem. Och sen kommer den där maskinen, jag får ditt kort. Jag vill betala 25 spänn för mandlarna, som du vet, sånt som alltid brukar delas ut gratis för.
Ja, det är nya tider.
Mm.
Eller?
Och då är det han som skriver till oss ofta, Gary Lebel. Han minns att man fick riktiga tallrikar i economy på flyget.
Gratis.
För inte så hemskt länge sedan. Ni visste, man fick riktiga gafflar och sånt. Och kan bero på att de slutar med det, för jag stal skedarna. Jag har de små skedarna i Kassas, var jättebra med kokt ägg, äta kokt ägg med. Så att jag har många sådana fortfarande. Det var därför de slutade med det. De tog slut helt enkelt.
Ja. Och med det säger vi att ni får gärna höra av er till våra Twitterkonton @ekvall@matsolsson, en ny som står för New York, när vi då i nästa vecka närmar oss 200, eller närmar oss, vi gör 211.
Vi gör
211.
Ja, 211.
Nu säger vi,
och då undrar jag, Ja, vi säger, ja. Var är du, vilken del av världen är du då?
I Sverige, tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja, jag med. Nej, jag
någonstans. Vi säger tack och hej. Kul att du ville vara med oss. Hej.
Bye.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.